God kväll och hej allihopa. Vi fortsätter vår serie genom Nehemja bok. Och ikväll så har vi kommit till kapitel 6. Så följ gärna med mig dit. Jag tror att det är sida 711 om du har lånat en bibel. Och som ni säkert minns så håller vi på att titta på hur Nehemja leder folket i återuppbyggandet av Jerusalems mur. Och vi har sett hur de får möta olika svårigheter och problem längs vägen. Och vi har sett paralleller till det bygge som vi håller på med, byggandet av församlingen. Förra gången så predikade Jonathan från kapitel 5 om hur bygget hotades inifrån genom att de fattiga förtrycktes av de rika. Och vi såg hur Nehemja löste situationen genom att tillrättavisa de rika och själv ge ett exempel på självuppoffring genom att avstå från de rättigheter som man hade. Och idag så ska vi titta på hur bygget återigen hotades. Den här gången av yttre fiender. Och jag har kallat den här predikan för När bygget kritiseras. Och ett alternativt namn skulle kunna vara Principer för att hantera kritik. Den här gången så var det inte i första hand genom våld som bygget av muren hotades. Men genom kritik och skrämseltaktik. Och vi ska se vilka principer som Nehemja använde när han hanterade det. Och vad vi som församling kan lära oss av det när vårt bygge kritiseras. Så tre fiender till judarna från tidigare kapitel återkommer här i början av kapitel 6. Horoniten Sanballa som var ståthållare i Samarien. Ska det vara ett T där kanske? I alla fall. Den ammonitiske tjänstemannen Tobia. Och araben Geshem. Och när de hör att muren snart är färdig så gör de en sista gemensam insats för att stoppa bygget. Och det här är tre personer med helt olika bakgrund och olika motiv. En slags ohelig allians som bara förenas i sitt gemensamma hat mot judarna och bygget av den här muren. Och det här borde inte förvåna oss. Eftersom Guds folk alltid har haft fiender. Jesus säger i Johannes 15, 18-19 att om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Vi ser här i de första verserna att fyra gånger så försöker fienderna stämma möte med Nehemja. Men han vet att de inte har goda avsikter och låter sig inte distraheras. Han vet vad hans uppgift är och vad han prioriterar. Och i vers 3 så svarar han fienderna: jag håller på med ett stort arbete och kan inte komma. Varför stoppa arbetet medan jag lämnar det och kommer ner till er? Och vi håller också på med ett stort arbete. Som Johnny predikade om förra veckan, så församlingsmedlemmarnas, alltså vårt uppdrag att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son. Och det här gör vi genom att fira gemensam gudstjänst, undervisa varandra, tillrättavisa varandra, upprätta varandra och fostra varandra i rättfärdighet. Och vi gör det inte minst, som vi var inne på här förra veckan och i morse, genom heliga samtal. Så låt oss som Nehemja fokusera på vår uppgift och inte låta oss distraheras. Världen kommer fortsätta bete sig som världen. Och det är lätt att börja fokusera på alla deras påhitt. Men vi har ett bygge att slutföra. Så låt oss prioritera det, att bygga upp Kristi kropp, församlingen. Jag skulle vilja peka på tre sätt som Nehemja hanterar den här kritiken som riktas mot bygget. Och tre principer som jag tror att vi också kan tillämpa när vårt bygge av församlingen kritiseras. För det första, möt lögn med sanning. Två, dra det inte undan. Och tre, fortsätt bygga. Så låt oss gå in på den första punkten. Möt lögn med sanning. Se på vers 5-8. Fiendens strategi var nu att sprida lögner om bygget genom ett öppet brev. De försökte få folk att tro att Nehemja drevs av själviska skäl att bli kung. Och att anledningen till att judarna byggde muren var för att de hade en hemlig plan att göra uppror. Det går ett rykte bland hednafolken. Och Gashmu säger det också. Det vill säga, det här är en stor grej. Och även Gashmu säger det, det måste vara sant. Förmodligen är det här den arabiska namnformen av Geshem, samma person som tidigare. Eller så är det en anonym kritiker som inte vet någonting om. Men oavsett, i vår församlings unga historia så har vi varit relativt förskonade för sån här smutskastning, åtminstone i stor skala. De flesta människor i Göteborg vet inte vilka vi är och har inte hört några illasinnade rykten om oss. Men om vi tittar i omvärlden så ser vi att den här strategin förekommer mot den kristna församlingen. Och om den tidiga kyrkan till exempel så spreds det lögner om all möjlig ondska, kannibalism och människooffer och incest. Och jag har själv tidigare varit medlem i en församling som det flera gånger spreds allvarliga lögner om i tidningarna. Och snart så blir det allmänt känt och ses av många i samhället som sanningar. Och den här typen av lögner kan vara väldigt påfrestande för en församling. För det är fruktansvärt jobbigt när grannar och arbetskollegor och klasskompisar börjar viska om dig och titta snett på dig för att de har hört att du är med i den här sekten eller vad det är som förtrycker människor. Eller vilken annan lögn det nu kan handla om. Och som kristna i Sverige idag så riskerar vi kanske inte att bli martyrer. Men det finns absolut en risk för ett slags socialt martyrskap. Och som en församling som till exempel tror att män är män och kvinnor är kvinnor. Som predikar mot populära synder. Och som dessutom utövar församlingsdisciplin. Så tror jag att vi måste vara beredda på att sånt här kan hända. Våra fiender kan börja sprida sådana lögner om oss för att stoppa bygget av församlingen. Och vi kan förvänta oss det. Inte minst för att Jesus förberedde oss på det i Matteus 5. När han sa att saliga är ni när människor hånar och förföljer er. Och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Så om det händer, låt oss följa Nehemjas exempel i vers 8 och svara med sanningen. Inget av det du säger har hänt. Du hittar på det ur eget huvud. Så den första principen här för att hantera kritik mot bygget är att möta lögn med sanning. När människor ljuger om oss så ska vi stå för sanningen. Vårt huvud är ju Kristus som är sanningen själv. Sanningen som gör oss fria. Djävulen däremot vet vi är en lögnare och lögnens fader. Så vi ska inte dra ifrån eller lägga till, utan säga som det är. För lögner bekämpas genom att tydligt proklamera sanningen. Och vi ska nu gå in på den andra principen som framgår av vers 10-14. Dra dig inte undan. Efter det här första försöket att göra judarnas händer svaga för arbetet försökte fienderna en ny taktik. De lejde en person som profeterade falskt och försökte förmå Nehemja att fly till templet för att han annars skulle bli dödad. Och syftet med detta ser vi var att få Nehemja att synda och ge honom dåligt rykte för att kunna håna honom. Men Nehemja svarade i vers 11: skulle en man som jag ta till flykten? Eller kan en man som jag gå in i templet och ändå överleva? Nej, jag går inte dit. Så det Nehemja frestades med här var att dra sig tillbaka från bygget. Motståndet är för starkt. Fly medan det finns tid. Annars blir du dödad. Och när världen kritiserar och församlingen kanske ser svag ut så kan det vara en frestelse för oss att ge upp kampen. Att ge upp det kristna livet. Att ge upp bygget på församlingen. Att dra sig undan. Om man inte lämnar tron helt så kanske man åtminstone kan lämna de där kontroversiella sakerna som man får så mycket kritik för. Och många är de församlingar och kristna som för en slumrande tillvaro av rädsla för världens kritik. Men vi får inte backa från sanningen av rädsla för utomstående. För oavsett hur mycket Guds rike kan verka vara på tillbakagång så kommer det stå som slutgiltig segrare. Jesus har övervunnit världen. Så det är inte läge att fly, utan att stå fast. Som Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 10. Men vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade, utan de som tror och vinner sina själar. Och precis som för judarnas fiender så är motivet att kritisera och sprida lögner om församlingen att göra våra händer svaga för arbetet. Men när det känns som att vi måste ge upp, låt oss göra som Nehemja i vers 9 och istället be att Gud styrker våra händer. Den tredje principen är både den enklaste och den svåraste. Fortsätt bygga. I vers 15 läser vi: muren blev färdig på 25:e dagen i månaden Elul, efter 52 dagar. Vad blev resultatet av att Nehemja och det judiska folket fortsatte bygga på muren, trots fiendens kritik? Ja, vi ser två helt olika reaktioner från omvärlden när muren är färdig. I vers 16 ser vi att fienderna och folken runt omkring förstod att arbetet var Guds verk. Och i vers 19 ser vi att vissa, som Tobia, fortsatte att skicka brev för att skrämmas. Och vi kan vänta oss samma reaktioner när vi fortsätter att bygga församlingen. Vi fortsätter att samlas till gudstjänst, undervisa varandra, tillrättavisa varandra, upprätta varandra och fostra varandra i rättfärdighet, oavsett hur omvärlden kritiserar. Och det kommer få vissa människor att förstå att vårt arbete måste vara Guds verk och förhoppningsvis även tro på Kristus och omvända sig från sina synder. Andra kommer fortsätta att kritisera och försöka skrämma oss. Världen kommer fortsätta bete sig som världen, som jag nämnde i början. Men vår uppgift är att fortsätta bygga. Och vi kan veta att vårt arbete kommer lyckas. Varför? Ja, för att vi vet att vi bygger inte ensamma, utan ytterst sett så är det Kristus själv som bygger upp församlingen. Jag ska bygga min församling, säger Jesus till Petrus i Matteus 16. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Och jag avslutar med en påminnelse från Efesierbrevet 4, 16-17. Av honom, det vill säga Kristus, fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, med en kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Så kroppen, alltså församlingen, bygger upp sig själv för att Kristus fogar den samman, håller ihop den och fördelar kraft åt oss alla. Så var uppmuntrade av det här, vänner, och fortsätt uthålligt att bygga på Guds församling genom hans kraft. Amen.